This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din varma vette. Din vettiga varg i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Hur mår du? Själv mår jag obekant. Jag har inte riktigt koll på hur jag mår. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt när man får den där direkta frågan. Hur mår du? Ibland är det ju tydligt liksom. Jag mår inte bra. Då kan man ju säga det liksom. Men om man mår bra, alltså på alla yttre, med alla yttre mätt, med alla yttre mått mätt, då tycker jag ibland att det är svårt att svara på vad det är som egentligen gör att det är bra. Just nu så är det ingenting överhängande som skrämmer mig, irriterar mig eller med sin blotta existens gör mig förtörnad. Jag är helt enkelt förhållandevis till freds. Men så fort jag sätter mig och typ blundar och börjar känna efter hur är det egentligen jag mår, då kommer jag till en punkt där det blir bara brus av allt. Där jag faktiskt inte vet om det jag känner är en förlustelsekänsla eller en någonting negativt, eller det blir på något vis helt irrelevant vad jag sätter för typ av ord på min känsla. Det blir bara vad det blir. Det är bara vad det är. Jag är helt enkelt på insidan, om jag tittar riktigt djupt, ett obeskrivbart sammelsurium av olika känslor. Så jag vet faktiskt inte exakt hur jag mår. Mitt uppdrag idag för att du ska få komma till ro och somna är att jag ska berätta en historia för dig. Det är så dags nu. Jag ska berätta en... Jag ogillar termen saga för att det ger bilder av att det är någon typ av godnattservice jag håller på med. Det är det ju inte då. Jag blir ofta kontaktad av olika personer, olika representanter inom den samlade presskåren som i olika typer av reportage vill att jag ska ge olika sömnetips. Och det är ju så dumt för jag vet ju inte. Jag har ingen aning. Jag har själv jättesvårt att sova. Jag får aldrig någon bukt med det där. I perioder så somnar jag ju bra. Andra perioder somnar jag riktigt dåligt. Nu till exempel på kvällarna så somnar jag dåligt. Det tar lång tid för mig. Och nu när det har varit så här kallt så har våran katt Flingan fått vara inne då. Men det vill han ju inte vara hela natten. Han är ju ett vilt djur. Han vill ju vara ute och exploatera världen omkring sig. Så vid 3 någon gång börjar han jama och försöka demolera dörren in till sovrummet. Och Nina vaknar aldrig. Och vår dotter vaknar inte heller. Utan det är jag med min lätta, flyktiga, fjärilstunna sömn som vaknar. Och då är jag väl inte den allra trevligaste killen när jag kommer upp där. Yrvaken i kolmörkret utan linser. Och har en brant trappa precis framför fötterna. Och jag brukar tänka att ändra dagen så faller jag ner här och det blir slutet. Ilsken medelålders man åts upp av katt liggande vid trappans fot. Då är han så fräck då, så när vi väl är nere då på nedervåningen och jag öppnar dörren och ger honom liksom möjligheten att gå ut i det här råkalla kylan utanför, då tittar han lite som att, nja, jag vill nog inte, jag känner inte att jag vill bara mest känna efter. Och då brukar jag med en distinkt rörelse fösa ut honom genom dörren. Mer eller mindre intensivt muttrande att det var då själva FN. Alltså inte Förenta Nationerna utan svordomen. Och då brukar han vara nöjd och tyst. Tills klockan 6-7 på morgonen när det är dags att gå upp. Då jamar han och skriker utanför dörren ungefär som att han har varit ute hela natten och plågats från sina sinnen. Han låter helt enkelt som ett torterat djur och när man öppnar dörren och släpper in honom så är det som att han berättar, jag har ju skojat om att han låter lite grann som en nordkoreansk nyhetsuppläsare. Det, om du googlar South Korean news reporter eller någonting, news anchor. De är ju väldigt dramatiska, det är liksom, det är väldigt teatralt. Det är svårt att se en motsvarighet i Sverige där någon på det teatrala viset skulle framföra nyheter. Lite så låter han Flinga när han kommer in på morgnarna. Det låter som att han berättar om barnen från Frostmofjället, fast det gäller honom själv då. Hur han har kämpat mot alla odds och hur han har behandlats orättvist och nära på dött på kuppen. Och hur otroligt synd det är om honom. Och så brukar vi hälla upp mat. Och då får han ju då både torrfoder och sån här, det vi kallar för blötmat. Alltså typ en sån här viskasgrej. Och en halv sån får han. Och det är liksom mycket kalorier för honom. Så han får det 2 gånger per dag, får han sån blötmat. Ibland mer om han är inne mycket och sådär. Då gnäller han tills han får det. Men han får inte så mycket. En sån där gör vi åt om dagen ungefär. Och då då brukar han inte förstå. Det är också konstigt med honom. För han är ju, av uppenbara skäl, är han ju en katt som klarar sig i världen. Han är ute på nätterna, det finns en räv här som är rädd för honom. Det är liksom, han är härskare här. Men när det kommer till mat som serveras, då är det som att han inte förstår. Han är jättehungrig, han går och stryker runt benen på oss när vi öppnar kylskåpet och så. Torrfoder är redan upphällt i skålen. Det förstår han inte. Så lägger jag upp blöt mat då i den skålen bredvid och fyller på med färskt vatten. Då fattar han inte vad jag gör. Så när jag går till kylskåpet för att ta fram min egen frukost, då stryker han sig runt mina ben och säger, ska du inte ge mig frukost? Och då brukar jag känna lite grann som att jag blir galen, va? Förlåt. Jag brukar känna lite som att vad är det som försiggår här egentligen? Förstår du inte vad jag nyss har gjort? Han har ju följt med mig och sett att jag har hällt upp det i skålarna. Det är inte som att han är i ett annat rum då. Han följer ju efter mig hela tiden och jamar och kromar sig sådär. Och sådär dags på morgonen, då tycker inte jag det är charmigt eller mysigt. Jag tycker det är jätteirriterande när han gör sådär. Det kryper i mig och obehag när hans liksom svans liksom bara försöker förföra mig. Lindar sig lite svärmiskt runt mitt ben. I don't like it. Jag känner mig pressad. Jag har nog med mig själv. Men han förstår inte det. Han håller på sitt djuriska vis att hålla på och försöka manipulera mig och ge honom mat. Som om inte jag genomskådar detta. Och när jag dessutom då har maten färdig, den ligger ju där. Och då får jag lov att lyfta upp honom och bära fram honom till skålen och ställa ner honom framför skålen och peka på maten och säga, där, där, ser du maten där? Och då tittar han på den ungefär som att, vad är det där för någonting? Det där har jag aldrig sett förut i hela mitt liv. Och så börjar han äta. Och då är det dags för mig. Det är lite som när man hade små barn. Liksom. Det är väldigt viktigt så. När man väl har chansen, när barnet, spädbarnet somnar. Då är det liksom smyga ut. Och minsta lilla muskelknäppning väcker barnet igen. Liksom. Samma är det med flingan då. När han väl börjar äta, då måste jag snabbt därifrån. Därför att om jag stör honom det allra minsta, då kan han inte äta. För då det påminner väl honom om livet ute i skogen då. Här, om det är någon som stör när man äter, då är man ett villebråd. Jag vet inte vad det är. Men då måste jag smyga. Men jag kan inte smyga långsamt, för då blir han störd av det. Utan jag måste alltså smyga snabbt, vilket är svårt. Och slår jag då i ett bord eller någonting, eller pallen som Ninas pappa har snickrat åt Nina för att hon har korta ben, så hon kan ha, eller Nina är kort, och då när hon sitter på vanliga stolar liksom, så når hon ibland inte ner till marken på ett bekvämt sätt. Och då har Ninas pappa, när vi flyttade in här för typ 400 år sedan, så snickrar han, så himla rart, snickrar han en liten fotpall till henne som hon kan ha under fötterna när hon sitter på stolen. Nu låter det som att Nina är en meter lång, det är hon inte. Men hon är kortare än genomsnittet. Och i alla fall, då kanske jag slår till den då när jag går därifrån. Och då har jag förstört för flingan. Då börjar han, då blir han nervös och så kan han inte äta. Och så följer han efter mig och snor sig runt mitt ben när jag öppnar kylskåpet igen. Och då brukar jag tänka att det är lite grann som en liten mardröm. Alltså, det tar aldrig slut. Det är som en konstig ceremoni vars orsak jag inte känner till. Som bara pågår. Vad ska vi ha varandra till, tänker jag då, du och jag, flingan. Varför skaffade jag dig? Varför har vi... Vi skaffade ju honom som ett sällskap då, eftersom min dotter inte har några syskon. Vi tänkte att det skulle kännas fint med någonting litet att få ta hand om och knyta an till. Och så är det ju. Min dotter gillar ju flingan jättemycket. Men han visar ju inga tecken på att få ut någonting som helst av att bo hos oss. Förutom maten Det är det enda som är viktigt för honom. Så åtminstone vad jag kan se. Och då kan jag ställa den frågan lite öppet i rummet sådär. Den som förstår, den förstår. Liksom. Vad ska vi med varandra till, flingan? Vad får du ut av det här? För jag får inte ut så särskilt mycket. Han vill ju aldrig gosa med mig eller sådär. Som jag har berättat förut så brukar jag ju då ibland böja mig ner. Ibland, vi har ju så här golvvärme i hallen. Och där tycker han om att ligga. Då breder han ut sådär. Då kan jag få sitta, brukar jag sätta mig ner med ryggen mot toadörren. Och så klappar jag honom då. Och då brukar han njuta. Och så börjar han spinna sådär ofrivilligt. Men efter ett tag blir det liksom lite som det kan bli mellan typ... en lite äldre man till exempel. En man som min pappa typ. I hans generation. Det är inte så lätt att visa ömhet för andra. När man är i den generationen. Lite sån är han då, flingan. Han blir liksom nervös när jag sitter där. Och visar hur mycket jag älskar honom då. I förekommande fall. Och då brukar han resa sig upp. Och så går han bakom min rygg. Med rumpan mot min rumpa. Och där står han kvar stilla. Och då brukar människor säga. Då förstår sig påare då. Brukar säga att det där är hans sätt att visa att han är trygg med dig. För så gör katten när de är trygga. De vänder ryggen åt den. Som de är trygg med. Ja, okej. Okay. Det är ju fint och snällt och så. Men det ger ju mig ingenting. För jag ser ju honom inte ens när han står där bakom min rygg. Jag kan ju inte vrida nacken i 90 grader. Utan jag får ju sitta där då. Och tänka att jag känner in honom. Åh, vad fint vi har det tillsammans, tänker jag. Fast jag varken ser eller hör eller ens förnimmer honom. Och det har också hänt att jag har suttit där och försökt att liksom... suggerera fram någon typ av känsla av enhet mellan man och husdjur. Och så har jag vänt mig om och då har han gått sin väg. Det har inte jag märkt för jag har haft ryggen mot. Och jag har suttit där och känt en massa känslor som inte hade någon orsak. Inte hade någon bäring. Så det var den korta historien om flingan. Eller som han kallas i vår familj, Flingan Flingson. Och det var precis det som hade hänt. Medan himlen ändrade färg. Molnen sjöng. Och den här berättelsen handlar om Elinor. Som precis har, när vi kommer in i berättelsen, för den har ju pågått under tiden medan jag har berättat om flingan här. Så historien har ju börjat parallellt, det är bara det att jag har inte berättat den. Så när vi kommer in i berättelsen så har Elinor precis genomfört en heroisk handling genom att hon har räddat pingvinerna Pelle, Prutten och Pascal. Pelle, Prutten och Pascal. Vet du att det fanns en säl på 40-talet i Sverige, 30-talet i Sverige, som hette Pelle. Och sälen Pelle, han var den bästa på att hitta ubåtar och minor under vattnet. Han var tränad till det under andra världskrigets intensiva år. Det var ett topphemligt, vad heter det? Militärt program som kamouflerades i en liten skärgårdsstuga. Där de köpte väldigt mycket mjölk och strömming till den här lilla skärgårdsstugan. Det här har jag hört i en podd. Kan det vara Gräns, podden Gräns? Det är en sån sorglig historia för att när den här ubåten Ulven gick på grund eller gick på en mina och förliste och de letade efter den där minan på 30-talet någon gång. Är inte minan ubåten. Så skickar de dit Pelle. För han var bäst i klassen på att hitta ubåtar. Men de släppte ner honom på fel ställe. Så han fick ingen chans att hitta. Och det tog ju, blev ett tragiskt slut då. Och det är så synd om Pelle tycker jag. Han fick aldrig visa hur duktig han var. Och sen lades det där programmet ner. Apropå Pelle. Pelle, Prutten och Pascal. Alltså de var såna där skrattande pingviner. som hotades. Alltså jag ska inte gå in för, eftersom sagan redan har ägt rum eller redan pågått ett tag, så kan jag inte liksom, jag kan inte, detta har hänt, det kan jag inte göra. För det, sånt, det är väldigt sällan som folk tittar på sådana resuméer. Det är ofta så, hoppa över resumé. Det alternativet blir ju vanligare och vanligare. Hon hade precis räddat de här pingvinerna, skrattpingvinerna, från ja, men en typ av problematisk situation där de riskerade att aldrig mer få skratta. Och alla var väldigt glada då, förstås. Och pingvinerna skrattade och pepo. Och de stod tillsammans på en äng och höll varandra i händerna i en ring. Pingvinerna sa, bra jobbat Elinor. Och hon hade med sig en kaktus. En sån som står i mitt fönster, i mitt sovrumsfönster. Min dotter fick en kaktus på något kalas. Men hon, den fäller taggar, säger hon. Jag har aldrig märkt det. Men hon säger det. Så hon blev nojig över att hon skulle kliva på taggarna i hennes matta. En sån här lurvig matta. Så hon gav den till mig. Och jag har den nu i mitt fönster. En sån kaktus. Fast den här var levande. Då den hette Carl Emilsson. Och kunde tala då. Och när de stod där och gratulerade varandra och dunkade varandra i ryggarna. Så där som man gör efter en framgångsrik svit. Så öppnade sig himlen ovanför dem. Och så började från ängen regna uppåt mot himlen. Regndropparna utsöndrades från de långa grässtråna på ängen och steg från marken. Alltså som om själva tyngdlagen blivit omvänd. Och kaktusen Carl, Elinor och pingvinerna, Pelle, Prutten och Pascal stod helt, ja, som förbluffade. Det var ju ingenting man, det är ingenting man ser ofta. Och regnet steg uppåt och bildade som en virvel av färgglada droppar som snurrade upp mot himlen. Och nu kanske du somnar, tycker att det här börjar bli konstigt då. Hur kommer jag in i den här konstiga sagan? Jo, det är för att den har pågått ett tag medan jag pratade om katten. Den var jätte straight i början. Helt normal. En klassisk sån där saga. Det var en gång en flicka som hette Elinor och så vidare. Som bodde i en by och det var de äldsta i byn som sa bla bla. Och ett problem uppstod och så. Men inget av det där behöver du ju ta del av, utan nu är du mitt i kakofonin av konstighet. För nu började det liksom virvla. Målen började virvla så där. Och ur den här virveln så kom en svartsvald tårta. Alltså en väldigt stor då. Som kunde flyga. Och den brann. Och det doftade choklad och schwarzwald, som ju är en produkt. Den var stor som ett hus alltså, svävade i luften och sliceade sig själv och började dela ut sig själv i perfekta skivor på små assietter som gjordes av moln, omkringliggande moln som härdades och delades ut till alla som satt där, alla pingvinerna och Elinor och kaktusen Carl. Och när man bjuds på tårta, du vet ju, själv somna. Man är kanske förvirrad om den kommer från en flygande tårta som har slajsat upp sig själv utan tårtspade. Alltså en osynlig tårtspade. En sån som säljs på Pressbyrån. Alltså det jag vet att det låter konstigt. Du kanske säger somna, jag har aldrig sett någon osynlig tårtspade på Pressbyrån. De säljer väl inte tårtspadar? Nej, det beror ju på att den är osynlig. Det finns en i varje Pressbyråbutik. Det är bara att gå in och leta. Man kan känna konturen av den i höjd med proteinshakesen. När Elinor tog en tugga av sin bit av schwarzwaldtårtan som låg där på det här fluffiga fatet, ett så kallat flufffat. Eller fluffat. Fluffaton, det är för övrigt en tävling där man kastar sådana fat på en sur, girig, gråsprängd magister som heter Lagårdsfarbron och bor i Säffle. Arbetar som gymnasielärare på i Säffle gymnasium. När hon tog en tugga av det här så blev hon då förvandlad som man blir när man äter riktigt bra bakverk. Både invärtes och utvärtes. Invärtes förvandlades hon, kan man säga, till en mer njutande version av sig själv. Men på utsidan var förändringen mer markant. Hon blev nämligen en fjäril, precis som jag blev i den där pjäsen jag gjorde för massa år sedan som hette Herr Grönqvist och fjärilsorkestern, som handlade om en sur larv som vägrade att gå in i sin puppa för att bli fjäril. För det hade hans mamma nämligen när han var liten hade lämnat honom. För hon blev en fjäril. När som en fjäril föds, då far hon, breder ut vingarna, sen drar hon. Och den som aldrig fjäril blivit står kvar med doften som hon från sig givet. Så sjöng Herr Grönqvist. Herr Grönqvist pappa blev också bitter av hustruns sorti och vägrade själv att bli något annat än larv och levde så hela sitt liv. Herr Grönqvist är nu gammal man och har ihärdigt hållit sig kvar i larvstadiet. Och så slutar föreställningen med att han blir en fjäril då. Jättefint. Jag hade sådana trikåer med fjärilsvingar på mig. Och publiken köto och pepo. Det är för övrigt den föreställning jag har turnerat med mest av allt i hela mitt liv. Jag tror vi gjorde 60 föreställningar över hela Sverige. Och det kom in i mitt liv i en perfekt timing. Jag var arbetslös, skrev den där åt Folkets hus och parker och de köpte den, inte köpte den, men de gick med på att producera den. Och det vände ju min jag fick helt enkelt försörjning då. Och i samma veva så träffade jag också Nina och vi blev ihop. Så det var ett av de viktigaste jobben. Förutom min monolog Henrik en tönt så var ju Herr Grönqvist och fjärilsorkestern mitt mest livsavgörande arbete. I dåtid alltså. Just nu är det ju du, Somna, som är mitt bästa. Så, okej, okay. Elinor blev en fjäril. Och hon flög iväg då, för det är ju vad som händer. När man blir en fjäril, man kan inte sitta kvar och plira, liksom, utan man drar ju då. Och Carl, han åt också. Och då blev han en kaktusballong. Som följde efter henne i luften. En kaktusballong, för den som inte vet, är ju alltså en ballong som hela tiden hotar spräcka sig själv på grund av de inneboende taggarna. Så det är ju som att balansera på en nålsudd, helt enkelt, i existensen. Och de flög över landskapet, över åkrar och ängar. De såg skogar, berg, floder. Floderna hade neonrosa och neonturkosa färger. Och en flock dansande ekorrar i smoking. Medan de fortsatte att äta på sina respektive tårtbitar. Och tårtan flög efter dem. Och sa hela tiden så här: Äckelberg, Äckelberg. Mera tårta åt dig och kaktusen. Och så kastade den bitar av sig själv. Den tycktes vara lite grann som den här grisen Särimner, som man kan skära hur många bitar som helst av, som alltid återföds. Ibland kan jag tycka det är så, man kan tänka att man har koll på fornordiska sagor och traditioner och legender och sånt. Men just det där om Särimner tycker jag sätter fingret på hur lite man egentligen förstår av den tiden. Därför hur kom man på en sån idé? Jag förstår ju att mat inte var lika självklart då som nu. Och att det är klart att idén om en gris som går, som aldrig tar slut så att säga, är ju någon typ av idé om paradiset då. Att leva i ett överflöd. Men varför kunde man inte bara ha liksom hittat på någon idé om att det var bara tallrikar, fat med mat som kom ut. Som diskar med redan tillagade kotletter eller vad man nu ville ha då. Varför måste man gå igenom omaket och hålla på och ha ihjäl den där stackars grisen dygn efter dygn efter dygn? Jag tycker det är en sån onödig extra appendix på själva legenden om den där grisen. Ja, i alla fall. Den här tårtan var som särimner, den tog aldrig slut. Och plötsligt när de flög där och åt så hörde de ett ljud som lät som en nedsaktad klockklang. Om du tänker dig ljudet av en kyrkklocka som man har dragit ner med 20-30%. Det är ju liksom en mer, man hör själva partiklarna i ljudet på ett helt annat sätt. Och den här stora klockan, för det var en klocka, den hängde i en liten fiskelina från ett moln över en dal. Och som du kan tänka dig så förstod de ju att det var något särskilt med den här dalen eftersom det hängde en nedsaktad kyrkklocka i en minutiöst placerad men ack så tunn fiskelina från ett moln. Då tänkte de ju att det måste ju vara något speciellt med den här dalen. Så de flög ner och landade där. Och i dalen så mötte de en mjukbukad morfar som hette Lille Akvedukt. Ja, han hette det. Han hette Lille Akvedukt. Han var från Danmark. Men jag ska inte göra någon dansk försök till något danskt här. Men han hette Lille Akvedukt. Och han var mjukbukad som sagt. Alltså han hade en mjuk buk. Alltså buk är ju ett annat ord för mage. Och den var otroligt mjuk. En del gubbar har ju väldigt hårda bukar. Alltså de har, jag kommer ihåg min pappas morbror Yngve till exempel. När man kramade honom så var han hade en sån här väderspänd mage jämt. Den var stenhård. Lite som den kan vara på mig ibland när jag äter pasta. Alltså den blir som en ballong. Ballongmage helt enkelt. Han hade en ballongmage men den var alltså mjuk. En så kallad mjuk buk. Han var mjukbukad morfar som hette Lille Akvedukt. Han var skäggig och grann och satt vid en liten bäck och tvagde sina fötter. Han var ju egentligen ingen människa. Han var en så kallad morfarliknande varelse som gillade dryckjom. Och han hade en hatt som var formad som en liten akvedukt, en sån här gammal romersk vatten apparejs. Och det rann hela tiden vatten ifrån den. Ner i ansiktet på honom. Så det var svårt att höra vad han sa. För han pratade lite bubbligt liksom. Och när de gick fram till Lille Akvedukt så tittade han på dem. Och sa han. Nu ska vi gå drink. Förlåt, jag ska inte prata. Förlåt. Jag ska inte prata dialekt. Kom så här. Nu ska vi gå dricka. Sa han. Och så gick han fram med en stor slägga och klabbade till den där svart tårtan. Så det blev bara mos kvar av den. Så körde han allt i en mixer och så fick de det som en slags tårtmilkshake av honom. Vilket var jättegott. Och han hade också blandat i en massa tjolahoppsandricka som var hans egen. Och de blev runda under fötterna. Och sen sa den bukmjukade morfadern Lille Akvedukt, kom så här. Kom nu man, för helvete. Kom nu. Nu ska vi på äventyr. Fast det var inte, den sista var lite konstig dialekt. Jag vet inte vad det var för dialekt. Förlåt. Usch. Usch, förlåt sådana. Förlåt mig. Utan att vänta på svar så plockade lilla akvedukt fram en liten glittrande flaska som det stod dryck på. Det här, sa han, det här är drömdrycken. Den som dricker av den här drycken, ja, det går på tok åt skogen. Vill ni att det ska gå på tok åt skogen? Och Elinor, som ju alltid hade haft en förkärlek för skogen, tog flaskan och drack. Och plötsligt så förvandlades hela den bukmjukade dalen. Eller det var inte själva dalen som var bukmjukad. Förlåt, nu använder jag ordet bukmjukad lite för ofta. Jag vet att det också kommer bli svårt för mitt transkriberingsprogram att transkribera bukmjukad. Men allting liksom ändrades så att hela dalen blev upp och ner. Den vändes upp och ner så att istället för att vara en dal så blev det en grotta. Och överallt så fanns det byggnader av kristaller som sköt upp från marken och himlen ovanför där det hade varit dal förut, liksom äng och sånt. Det var som en palett av andra världars återsken. Karl, han förvandlades igen till en ännu större kaktusballong och flög omkring då tillsammans med Elinor Fjärilen och utforskaren här, den stora grottan då. Och då gav lille morfar den bukmjukade morfadern lilla akvedukt ifrån sig ett bukmjukt skratt och klappade händerna i takt till den musik som plötsligt hade börjat välla ut från alla deras kroppsöppningar. Och han sjöng en sång som gick så här. Det här är en sång om trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet, trafiksäkerhet. Det här är en sång om trafiksäkerhet. Hur ska du ha det, majorskan? Och då flög de ännu längre in i... De hade förmågan att förvandla sig själva nu till olika djur och sådär. De förvandlade sig till drakar och flög över den underjordiska, genom den underjordiska grottan och pratade med vattenfallen och sjöng med kristallerna och frågade folk vad det betydde det här. Det här är en sång om trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet, trafiksäkerhet. Det här är en sång om trafiksäkerhet. Hur ska du ha det, majorskan? Men de fick aldrig några svar. Hela tiden så hörde de som det här sjungande, märkliga suset i öronen. Jag har ju tinnitus. Innan du nu rusar iväg och skriker att usch vad fruktansvärt att han har tinnitus, stackars man och så vidare. Så vill jag bara säga att det är förbluffande vad mycket man kan lära sig att leva med. Jag tänker aldrig på att jag har det. Förutom när jag på nätterna, för att till exempel när flingan försöker demolera dörren och jag bestämmer mig för att jag ska strunta i det, så brukar jag stoppa i öronproppar. Då brukar det liksom det suset och pipet som då plötsligt, jag tror att det är själva, det är som en slussreaktion där jag i övergången mellan att höra och att inte höra så reagerar min tinnitus väldigt somatiskt liksom. Sen lägger det sig igen, men den där första vågen av ljud som är väldigt, den är outhärdlig faktiskt. Därför stoppar jag ogärna in öronproppar. Ett sånt ljud ljöd hela tiden i deras öron. Men ett väldigt behagligt sånt. Lite grann som den här nedsaktade kyrkklockan, om du kommer ihåg. Men när drömdrycken började gå ur deras system, så började grottan liksom sakta försvinna. Som de sista dunsterna av en väldigt vacker dröm. När man vaknar. Och kaktusen Karl och Elinor befann sig återigen vid den här bäcken med lilla akvedukt. Som frågade, vad har ni lärt er av i resan då? Han var väldigt... Hans ögon glimrade av hoppfullhet. Och därför blev han väldigt bestört då när han upptäckte att både Elinor och Karl var väldigt trötta då, sura som man är när man vaknar upp efter ett rus. De kände sig desorienterade och hade dålig smak i munnen. Det var som att vakna från en riktig dunderfest helt enkelt. De var bakis av den här magiska drycken. Och när lilla akvedukt ömt och snirligt frågade om vad de tog med sig från den här upplevelsen, så blev de ju lite irriterade då, för det var som att nu skulle han plötsligt ta på sig någon typ av magisterroll här och påstå att han hade gett dem någonting ovärderligt. Tror inte att jag har varit med om en hallucinatorisk upplevelse förut, fräste Elinor. Och Karl svarade lite typiskt kaktus avmätt. För de var ganska omskakade också liksom. Det var för mycket för dem. Och Karl suckade så där tungt som bara kaktusar kan göra. En så kallad kaktussuck. En så kallad kaktussuck. Och leendet försvann från lilla akvedukts morfaderliga läppar. Hans tidigare så ömsinta, vattniga blick förvandlades till en djup och sorgsen kataklysm av olika åldrade linjer som löpte in i varandra. Hans ögon som hade lyst så fint av liv och värme fylldes av tårar av besvikelse och sorg. Men jag ville ju bara ge er någonting, en glimt av någonting som är omöjligt men möjligt, sa han, och hans röst lät plötsligt väldigt gammal. Hans skäggtipp, du vet, själva tippen på skägget på hakan, darrade som inför en kraftig gråtkonvulsion. Jag trodde att jag kunde ge er glädje. Nu har jag förstört allt. Typiskt mig, typiskt mig. Och så började han snyfta. Och ja, det var ju dumt, insåg ju Elinor. Och hennes fjärilsvingar fladdrade i takt med lilla akvedukts gråsprängda, trasiga skäggspets. Hon började trösta honom då. Känner ju väldigt mycket skuldkänslor. Och fastän Karl väste åt henne att säga, det här är hans problem. Vi bad inte om det här. Han satt här och bara förutsatte att vi skulle vilja ha en hoppsan tjosan dricka så fort vi kom in i den här dalen. Det är mitt fel, skrek lilla akvedukt. Jag vet, jag skulle aldrig ha... Varför kan jag inte bara lära känna människor på deras villkor? Varför måste jag börja med att droga dem? Skrek han. Ja, det var dumt, väste Karl. För han hade ju också ett intresse. Han var ju lite intresserad av Elinor. Som ju kaktusar gärna blir. De blir ju lätt betuttade. Liksom. Men Elinor kände ju väldigt mycket skuld. Så hon sa, det är inte alls ditt fel. Det var väldigt vackert, men vi var inte beredda bara på upplevelsen. Jag är hemskt ledsen att det blev så här. Och då sa Karl, reagerade han väldigt, väldigt negativt. Han rusade upp och rusade iväg. Och han var inte längre en ballong, utan han var en kaktus nu bara. Han rusade rakt in i ett träd och råkade fastna där med sina taggar. Samtidigt som han också började gråta. Och då befann sig Elinor mitt emellan de här två gråtande männen. Och kände då att hon inte visste vad hon skulle ta vägen eller göra med sig själv. Och hon blev också arg över att det var såklart hon då som fick lov att reda upp den här situationen, för att de här båda männen då inte var kapabla att själva ta hand om sina känslor. När känslorna rusade iväg med dem så var de lika maktlösa som barn, viskade hon till sig själv. Till slut så lyckades hon i alla fall trösta lilla akvedukt, och sen gick hon fram och hjälpte loss Karl från trädet. Och när hon hjälpte loss honom så föll deras blickar in i varann. Och det blev väldigt laddat då plötsligt. En väldigt emotionell djup intensitet. Det var som att de blev medvetna om att det fanns ett känslomässigt djup i den här kaktus-fjärilsmänniska-relationen. De kände plötsligt hur deras hjärtan slog i takt med varandra, så att säga, även om kaktus är ju inte har hjärtan, men du förstår vad jag menar. De insåg att det här inte var en saga i någon konventionell mening, utan en kärlekshistoria mellan en flicka och en kaktus. Lilla Akvedukt såg detta. Han blev rörd och fick tillbaka sitt leende igen. Och så sa han, gud vad söta ni är. Vänta, detta är så solklart insta moment. Stå kvar så där. Låt oss, jag ska ta en bild. Och så tog han en bild och la ut på Instagram. Morfar Lilla Akvedukt hade bara 3 följare. Och det var hans bröder. Alla 3 bröderna var mjukbukade morfäder. Som hette Lilla Akvedukt, Lilla Anktukt och Lilla Ostrukt. Urerade namngivandet är jag resultatet av. Och de likade alla 3 bilden. Och då blev det fest i dalen. De skrattade och pratade. Och när solen började gå ner så bestämde sig Carl och Elinor för att de skulle gå vidare tillsammans. Och de började gå. Och Elinor sa hej då. Carl var fortfarande lite skeptisk till Lilla Akvedukt. Han kände sig fortfarande sotisk på honom av någon anledning. Men Elinor la handen på en av Carls mindre vassa taggar. Och tillsammans gick de därifrån. Och de var helt insvepta i väldigt komplexa, intensiva känslor. Det var liksom, de insåg att de hade öppnat en dörr som gjorde deras vänskap omöjlig. De insåg att deras kärleksrelation skulle komma att kräva en viss tribut. Det vill säga, det är inte helt lätt att vara en människa och bli tillsammans med en kaktus. Och det är helt enkelt nästan omöjligt att vara en kaktus och bli tillsammans med en människa. Kanske är vår kärlek omöjlig, viskade Carl. De insåg att de hade fått djupare känslor för varann. Och det var inga lugna, lyckliga känslor eftersom omöjligheten framstod för dem med en sån klar lyster. Elinor, som alltid hade varit så himla orädd och stark, var nu väldigt plågad av en osäkerhet och en längtan som hon inte kunde förklara då. Hon stod där i dalskymningen med tårar som glimmade och stirrade in i Karls förvridna kaktusblick. Förlåt. Och Carl då, den talande kaktusen som hade... Han kände sig liksom nästan som att han brann. Han var väldigt rädd, naturligtvis. De förstod att deras kärleksrelation var omöjlig. Men ändå fanns den där. Vi kan inte fortsätta så här, sa Elinor. Och hennes röst skalv. Så som marken under en kontinentalplattas plötsliga förflyttning. Det här äventyret, den här dalen, den här drycken, Lilla Akvedukt. Vi är förändrade nu, jag vet inte ens vem jag är längre. Carl tog ett steg närmare henne och svarade. Elinor, jag kan inte förneka vad jag känner, men jag vet att jag måste få kyssa dig. Så böjde han sig fram Och då stack de ju sig, då stack hon ju sig på honom och så blev det ju blodvite och ilskna miner. Och det var ju ett fiasko. Och Karl backade snabbt och så sa han att jag kan inte vara det du vill att jag ska vara. Jag är bara en kaktus och du är en fjärilsbevingad människa. Och så stod de där i mörkret, hjärtslitna, ruggade, osäkra. Och den mjukbukade morfadern Lilla Akvedukt såg på i tystnad. Han tyckte synd om dem förstås. Och han visste ju också att det inte gick att göra någonting åt, för ingen kan ju sluta vara det man är. Vissa sår går inte att läka, åtminstone inte direkt. Kanske är det dags att vi går skilda vägar, viskade Elinor. Snyftande och snorande. Kaktusen Karl nickade i den mån en kaktus kan nicka. Och med tunga hjärtan så sa de hej då till varann. Och till Lilla Akvedukt som bara höjde handen i tystnad. Och Elinor vandrade ensam ut ur dalen. Karl försvann allt mer i mörkret. Det var en omöjlig dröm. Hon vandrade långt. Och jag ska inte tråka ut det med detaljer från hennes vandring, för de flöt ihop som i ett töcken. Bort från dalen, bort från smärtan, bort från Karl och bort från ärtan. Ärtan var en karaktär som hon träffade på vägen som var skittaskig. Sa hemska saker om hennes benstomme, vilket var väldigt helt opåkallat och onödigt elakt. Landskapen förändrades runt omkring henne, men hon märkte det inte. Tills hon slog i någonting mjukt och poröst och det sa bump och hon tittade upp och såg att hon befann sig i platsen där Lilla Akvedukt kom ifrån. De bukmjukas land. Där marken och magarna var mjuka som sammet. Och floderna flöt av mjölk och honung och bukuppmjukningsmedel. Har du någon gång somnat smörjt in din buk med bukuppmjukningsmedel? Det är alltså, har du inte gjort det, är det en rekommendera. Aldrig har väl min buk blivit så mjuk som efter ett bukuppmjukningsmedel. I det här landet, där de mjuka bukarna bar vittnen om värme och mottaglighet, så mötte Elinor en värld där varje steg, varje andetag var mjukhet och välkomnande. Träden var mjuka, vinden var mjuk, blommorna var mjuka, graciösa, lena mot hennes ben när hon passerade. Och så plötsligt hörde hon ett rop och tittade ner i en mjuk buske, en så kallad mjuk buske. Och där var det en liten varelse som satt fast i mjukbusken. Den har trasslat in sig i mjukbuskens mjuka ekvilibrism. Det var en liten ekorre, en så kallad mordekorre. Och Elinor kunde inte bara gå förbi, hon var ju ledsen, men hon kunde inte bara gå förbi den lilla jordekorren, så hon närmade sig försiktigt och lyckades då befria mordekorren. Och den var så tacksam, den var så tacksam. Och en mordekorre är ju extremt farlig, det vet ju alla som förstår vad namnet antyder. Så den högg henne jättehårt i fingret. Aj! Skrek Elinor. Och slungade den lilla mordekorren in i gapet på en bjukmjukad giraff som stod i närheten och lyssnade på Annika Norlins senaste album. Jag diggade med. Och det var ju naturligtvis ett övertramp, därför att man kastar inte moderkorrar in i munnen på mjukade giraffer med god musiksmak. Det är ju ett kraftigt övertramp. Men i det här ögonblicket så insåg Elinor att kärleken hon hade känt för Carl, trots att den var komplex, eller kanske omöjlig till och med, att den kärleken ändå som känsla betraktad var äkta och värdig. Hon tänkte på de här taggarna och på hur kärleken, precis som en kaktus, kan vara väldigt vacker men också farlig då, smärtsam att beröra. Ska jag vara rädd för lite smärta, sa hon till sig själv. Och en våg av beslutsamhet vällde upp inom henne. Hon bestämde sig för att inte låta rädslan för att det då och då skulle göra ont hindra henne från att följa sitt hjärta. Kaktus eller inte. Hon insåg att riktig kärlek är värd varenda stick, varenda tår. Och hon struntade i de eventuellt problematiska aspekterna av det statementet. För hon var kär. Och hon sprang först och tog ut moderkorren ur munnen på den mjukbukade giraffen och sa förlåt, och sen började hon sin resa tillbaka. Och när hon närmade sig den platsen där hon och Carl hade tagit sitt hjärtskärande farväl, så kände hon förväntan. Hon kände det, du vet, som att hon hörde musik. Som i slutet på en 80-talsfilm där någons bästa kompis har sagt go get her. Och så springer hjälten längs med New Yorks gator och tar taxi och sånt för att hinna till flygplatsen. Och så tror alla att det är kört, att hon har satt sig på flyget. Men hon har inte det, för hon står kvar allra sist i kön. Och då säger han, I love you, don't leave New York. Och så faller de i varandras armar. Så kände hon det. Och solen hade precis börjat gå upp. Det var en dag i april i Grekland. Vindruvorna var nästan mogna. Och jag satt på ett torg, det var morgon. Och jag sjöng för blommorna som just slagit ut. Och jag sjöng som om solen som just skulle gå upp och sprida värme bland trasiga och små. Så kände hon. Men då gick solen i moln. En gestalt som liknade Carl, som varmt omfamnade en annan kaktus. Elinor föll ihop i en liten hög. Carl, hennes älskade kaktusman, det var för sent. I armarna på någon annan. Men så gick solen upp och molnen drev förbi. Och Carl vände sig om. Och bredvid honom stod inte, det var ingen kaktusälskare, utan det var Carls kurmelurbrylling på svärdssidan. Det var en otroligt komplicerad släkthistoria. Men alltså, Carl presenterade sin släkting då som Alarike. Som alltså var son till Carls farbror Gudmund, född år 2017 i den lilla byn Blarkmörkdarkbrännareskrödröm. Jag vet att det är svåruttalat, men jag har ju naturligtvis gjort forskning innan. Alarike var lika gammal som Carl, men hade liksom en mildhet på ett annat sätt, inte lika direkt och frank. Och han förklarade att han var ute och åkte själv för och försökte hitta sina släktrötter. Och för att Gudmund, nämligen Alarikes pappa då, hade lämnat den här byn Nagner år 2020, precis när pandemin drog igång, för att utforska världen, och hade bosatt sig då i en annan dal långt därifrån. Och det var mot den dalen som Alarike var på väg. Och Carl och Alarike hade inte träffats sedan de var bebisar, kaktusbebisar. Och de pratade och skrattade och pepo. Och Elinor var ju naturligtvis väldigt lätta, men också skämdes hon lite, för hon insåg ju hur snabbt och lätt det är att låta sina egna rädslor skapa misstankar i ens bröst. Du är den enda för mig, sa Karl. Ingenting kommer att förändra det, sa han med sina förvridna kaktusdrag. Sitt kaktusutseende som blott en mor kunde älska. Så då bestämde de sig för, med lilla akvedukt och Alarike som vittnen, att de skulle gifta sig då. Och hur gifter sig då en kaktus och en människa? Jo, de hade trummor. De hade träd. De hade bukmjukad ceremoniförrättare. Alltså lilla akvedukt klädd i kaftan av vatten som rann från akvedukten på hans huvud. Och hon fick ju bära kaktusen Karl fram till altaret, för att han var ju så liten. Alltså han är ju bara ungefär 5 centimeter hög. Och precis när de sa ja till varandra så kom det ett lejon och åt upp allihop.